Se intervjuer där ordningen är lottad. Vad händer i plånboken om Magdalena Andersson blir statsminister?
Och hur ska hon hantera kraven från Vänsterpartiet och Miljöpartiet? Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Välkommen till Ekots partiledarutfrågning.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Det är bra. Vi socialdemokrater har ju gjort ett stort jobb de här senaste åren med att göra fördjupade samhällsanalyser, ta fram mycket ny politik, skrivit ett nytt partiprogram. Vi har gått tillbaka till våra rötter i det här för att förbättra vardagen och för vanliga människor i det här landet. Och nu står vi redo att möta väljarna, så att det känns väldigt, väldigt roligt. Hur mår ni?
Ja, men vi mår bra. Det är val snart, men vi har 45 minuter på oss den här morgonen och prata mer om vad ni tänker er fram tills dess. Men vi undrar först kort och gott, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
Ja, men jag lovar ju inte allt åt alla. Men jag lovar att sätta fart på svensk ekonomi så att vanliga hushåll med vanliga familjer med vanliga löner kan få mer pengar i plånboken och fler människor också får ett jobb att gå till. Det här är viktigt också för det som är en avgörande fråga i det här valet. Om vi ska fortsätta glida isär och bli svagare som land eller om vi ska gå samman och göra Sverige starkt igen. Jag tänker också efter de här åren med nästan 100 000 fler arbetslösa, människor som jobbar och får göra allting rätt ändå, får mindre pengar i plånboken och en tillväxt långt under vår potential, så är det här något som verkligen behövs.
Då tar vi och börjar med just ekonomin och plånboksfrågan som du nämner här, prioriterad för er. Vilka är det framför allt ni vill ska få det bättre?
Nej, men det är ju breda lager av människor i Sverige. Vanliga familjer med vanliga löner och vanliga inkomster. Det är ju så att 9 av 10 tjänar på Socialdemokraternas politik.
Just den här siffran, 9 av 10 svenskar får mer i plånboken, mer politik brukar ni säga. Vad bygger ni det på?
Det bygger på de förslag som vi hade i vår senaste budgetmotion som vi la fram till riksdagen. På de förslag som ligger där som har direkt inkomsteffekt på familjer.
För ni har ju då hänvisat till en rapport från riksdagens utredningstjänst som tittat på det här som ni själva då beställt. I den rapporten står det ju inte att 9 av 10 svenskar får mer i plånboken, mera förslag. Det står att i genomsnitt så får individer i 9 av 10 inkomstgrupper mer pengar. Så vad menar du visar att det här skulle gälla 9 av 10 svenskar generellt?
Det är ju så man, det är så man räknar och gör den här typen av beräkningar. Så att om man tittar på alla våra förslag som vi har som ger mer pengar i plånboken, det som ju verkligen behövs för så många nu när allt har blivit dyrare och hyrorna har blivit högre och bolånen har också blivit dyrare. Det handlar ju om höjda barnbidrag, det handlar om avskaffat karens, det handlar om billigare mediciner för pensionärer bland annat.
Just det, men rapporten tittar på olika inkomstgrupper då. Och uträkningen i rapporten visar alltså hur individerna i varje grupp påverkas i genomsnitt. Alla i en grupp får ju inte bättre till exempel om barnbidraget höjs. Så varför generaliserar ni och säger att 9 av 10 svenskar får det bättre?
Ja, om man inte tillhör de som får barnbidrag så tillhör man ju, kan man tillhöra någon som får en avskaffad karens och billigare mediciner. Det är någonting som gäller för alla som hämtar ut sina mediciner.
Och just det, man kan få det säger du. Men just den här rapporten, riksdagens utredningstjänst, konstaterar ju själva att det handlar om ett genomsnitt, alltså inte individer. Så går det verkligen att säga att 9 av 10 svenskar skulle få det bättre?
Ja, men det handlar väl också om att riksdagens utredningstjänst inte kan räkna på varenda individ i Sverige. Men jag bara, när jag tänker, det är svårt att tänka med någon som inte, antingen inte har barn, inte får karensavdrag och samtidigt inte hämtar ut en enda medicin. Framförallt får man det ju inte sämre med Socialdemokraternas politik i så fall.
Men det
får
man ju,
för det får man ju
bara,
ja, sämre får man det ju bara om man har, ligger i den översta decilen och har inkomster så att man får betala lite mer skatt.
Men just det blir ditt antagande, för det går inte att säga säkert utifrån rapporten.
Nej, det är för att man räknar ju inte på varenda individ. Men det är ju inte så att vi har några förslag som ge mindre pengar i plånboken till andra än de som har riktigt höga inkomster.
Rapportens slutsatser bygger dessutom på ett urval av förslag som ni har valt. Det nämnde du själv, vilket enligt den här utredaren då skapar en inbyggd osäkerhet i slutsatserna. Alltså hur rättvisande blir den här slutsatsen som ni drar, tänker du?
Det är ju inte så att det finns några förslag som vi har i vår budgetproposition som på något sätt försämrar familjers eller individers inkomster som inte är med i den här rapporten. Däremot så finns det ju förbättrande förslag, till exempel avgiftsfri kollektivtrafik för unga är inte med till exempel. Så att, det finns ju också saker som skulle röra fler individer som ändå inte syns i den här rapporten.
Just det, försämrar.
Men de ungdomarna betalar ju troligen inte riktigt, alltså har ju troligen inte riktigt höga löner, så de skulle heller inte få den högre skatten som de allra högsta löner får.
Men utifrån det vi är inne på här, och dessutom då att den här analysen, den jämför ju era vallöften framåt mot liggande budget från regeringens sida. Går det då verkligen att säga i framtiden att 9 av 10 får det bättre med eran politik?
Så den här rapporten är inte utifrån det som vi kommer att gå till val på, utan det är från de konkreta förslagen som vi la i riksdagen i vårt budgetförslag i höstas.
Men så den säger inte så mycket om vad som väntar framåt?
Den här är ju vad som, den här rapporten är ju skriven utifrån vad som, det som vi, de förslag som vi la i riksdagen i förhållande till regeringen. Exakt vad vi kommer gå till val på, det kommer vi presentera i vårt valmanifest. Men jag kan lova att i vårt valmanifest så kommer mycket breda löntagargrupper i Sverige att får det bättre med vår politik. Och då har vi ännu inte pratat om andra saker som är helt avgörande. Vi kommer ju aldrig kunna, liksom, vi kommer ju aldrig bli rikt som land bara genom att höja barnbidragen eller göra avgiftsfritt för ungdomar och gå till tandläkaren eller avgiftsfritt för ungar och åka kollektivtrafik, utan då måste vi få fart på ekonomin
så att vi kan
få reallöneökningar och fler människor får ett jobb att gå till.
Bara för att vara tydlig, här och nu idag kan du alltså inte presentera några belägg för att 9 av 10 svenskar skulle få det bättre med er politik?
Vi har ju inte presenterat hela vårt valmanifest, men vår politik i vårt valmanifest, det kommer göra det bättre för, skulle jag med största sannolikhet säga, som inte helt klara med den, gör att 9 av 10 får mer pengar i plånboken än om man inte hade en socialdemokratisk politik.
Vi får vänta in och se.
För att finansiera era olika förslag vill ni bland annat införa en bankskatt. Vad gör det till en bra lösning?
Det handlar ju om att vi just nu har en situation där vi har haft en regering som har sänkt skatten för de allra, allra rikaste, men som enda land av våra grannländer vägrat att höja barnbidragen, men gjort det dyrare för pensionärer att hämta ut mediciner. Så att för att vi ska kunna, och samtidigt som resultaten är ju hög arbetslöshet och låg tillväxt, så är det mycket som vi behöver göra för att både kunna föra en politik så att fler människor kommer att arbeta, att vi får fart på ekonomin, men också för att föra en mer rättvis ekonomisk politik. Det är också så att vi just nu har en situation där vi har just nu de största budgetunderskotten sen finanskrisen, förutom pandemin då. Vi lånar just nu 200 000 i varje minut. Så att ska vi kunna snabbt genomföra reformer för att underlätta för vanliga familjer, då behöver vi också få en del inkomster. Och då är ju en skatt på bankernas räntenetto ett förslag som vi har haft.
I den här rapporten ni har beställt, som vi nyss pratade om, då, så bad ni inte om någon analys av hur en bankskatt då skulle påverka hushållen ekonomiskt. Varför inte det?
Nej, därför att hela utformningen av bankskatten är ju för att bankerna ska betala den utifrån att de har gjort väldigt, väldigt stora vinster. Och den är ju också utformad just på räntenettot, för att om man då höjer bolåneräntorna, då får man betala mer i skatt.
Bankerna skulle ju då få betala skatt, precis som du är inne på det ni kallar övervinster på räntenettot, alltså vad banken tjänar på kundernas bolån och sparkonton. Men kan du garantera att bankskatten inte drabbar hushållen alls?
Syftet med själva utformningen är ju just att det, om man då höjer räntorna, då får man betala mer i skatt. Så det finns liksom ett straff i att höja räntorna. Men här behöver man ju ha en ordentlig koll på banken och en dialog med dem också. Men vi vill ju också på andra sätt förbättra konkurrensen på marknaden. För det är ju ett problem i Sverige att det inte är särskilt bra. Vi är väldigt trogna våra banker. Och de gör väldigt, väldigt stora vinster, inte minst på våra bolån. Och då vill vi ju både att det ska bli lättare för kunder att kunna jämföra räntorna i olika banker. Det ska bli lättare att byta bank. Och vi vill också använda den bank som vi äger tillsammans, SBAB, för att liksom pressa ner räntorna.
Just det, ni har en del förslag där vi kanske kommer in på det sen. Men, så du kan alltså inte garantera då att bankerna inte kommer att höja bolåneräntorna till följd av det här? De har ju själva sagt att det kommer att bli resultatet. SCB, Nordea, även SBABs chefsekonom ser det som troligt.
Tycker man ska byta bank? Alltså om banker som säger så kanske man inte vill ha som...
Det här var ju ganska många av bankerna som finns i storbankerna som finns.
Kanske man inte vill vara kund hos. Men här behöver man ju ha en ordentlig koll på bankerna, en ordentlig prispress på bankerna och också vara redo att byta bank.
Men för, jag tänker,
för det är ett problem ju att vi har en låg... Det är ett problem på flera marknader som vi har i Sverige att det är för låg konkurrens och att vi är trogna. Och då är det ju som det var med bankerna nu att de har gjort väldigt, väldigt stora vinster trots att hushåll har haft det väldigt upp. Veterinärmarknaden är en annan marknad där ju priserna har liksom skenat verkligen.
Det låter...
Och försäkringarna också där vi behöver ha en annan politik för att pressa priserna.
Bara så att jag förstår, du utesluter inte att det blir så att bolåneräntorna ändå höjs då när den här bankskatten införs?
Det är inte, jag menar, det vi ser med bankerna är att de hade den som var väldigt snabba på att höja räntorna och inte alls lika snabba på att sänka räntorna. Så att oavsett en sån här skatt på räntenettot eller inte så behöver vi få en bättre konkurrens på bankmarknaden. Det är ett ganska stort paket för just det. Och det handlar ju om att skydda svenska hushåll just för det faktum att det allt för ofta blir så snabba höjningar men inte lika snabba sänkningar.
Ja, men just det. Men som vi förstått det rätt, den här skatten ska handlar om ungefär 20% på den del av bankernas räntenetto som överstiger ett historiskt snitt. Det betyder ju att bankerna får behålla den större delen av vinsten ändå, så att säga. Så på vilka sätt tar man bort de här incitamenten helt?
Du menar att höja räntan?
Ja.
Ja. Nej, men det är att om man höjer räntan utöver liksom, om det här skulle leda till att man då höjer räntan, då får man betala mer i skatt.
Just det, men jag tänker, du utesluter inte att bankerna ändå kommer se att det är värt att höja bolåneräntorna för kunderna. Så hur kan du vara säker på att den här skatten som ni vill ha inte kommer bara att drabba bolånekunderna i slutändan?
Därför att vi vill kombinera det med ett paket som ökar konkurrensen i banksektorn, gör det lättare för kunder att jämföra räntor och för att vi får ju ha en rejäl press på bankerna när en sån här skatt införs.
Just det. Vad gör ni, eller vad gör din regering om ni vinner valet och inför det här och ni ser att det visst leder till högre kostnader för hushållen? Du sa att ni skulle ha en dialog med banken och så, vad innebär det där i praktiken?
Då hoppas jag att människor går ut på gatan och protesterar. Nej, men det är klart, här handlar det ju om att ha en väldigt, väldigt tydlig press på banken i ett sånt här läge. Att det här är någonting som ska gå på deras övervinster. Och att man just kombinerar det med åtgärder som gör att de får stå vid skampålen om de agerar på det sättet.
Bland de rödgröna partierna så finns det förslag på flera skattehöjningar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville i sina skuggbudgetar i år ha 30-40 miljarder högre skatter än vad ni ville. Hur ska 9 av 10 svenskar få mer i plånboken om Socialdemokraterna ska förhandla sin politik med Miljöpartiet eller Vänsterpartiet?
Det handlar ju också om hur man i så fall använder de pengarna. Men jag menar, vi socialdemokrater, vi ser ju ingen anledning att höja skatter för sakens skull. Utan däremot så har vi en situation där vi har mycket stora budgetunderskott. Vi lånar 200 000 i minuten. Så vi behöver, och samtidigt som vi har stora behov av att bygga ut försvaret, kriminalvården, förstärka finansieringen av skolan, sjukvård och äldreomsorgen. Men ska vi kunna göra allt det här på ett hållbart sätt, då är ju det viktigaste det. Då måste vi få fart på svensk ekonomi. Vi måste få upp tillväxten, att fler företag investerar i Sverige. Då måste det vara slut på den här regeringens kulturkrig mot svensk industri. Där ju signalen skickas att man knappt är välkommen i Sverige när man är skadeglad, när stora industriinvesteringar får problem. Utan vi måste ju bejaka ny teknik så att företag investerar i Sverige. Vi behöver få fler människor i arbete. Vi har blivit nästan 100 000 fler arbetslösa de senaste åren.
Och när det gäller just det kostar mycket pengar. Som vi pratade om, stopp. Undrar, när det gäller skattehöjningar och era planer på det. Ni har då föreslagit bankskatt, beredskapsskatt och höjd skatt för de som tjänar över 67 000 kronor. Är du öppen för att göra andra skattehöjningar också?
När det jag säger, vi behöver få fart på svensk ekonomi så att vi får mer pengar in i statskassan så vi kan finansiera de utgifter vi har. Och då handlar det om fler investeringar så att det blir fart i ekonomin och folk kan få högre löner. Så att fler människor får ett jobb att gå till. Vi måste sluta slösa på skattepengar, till exempel att våra skattepengar går till välfärdskapitalister snarare än till välfärden. Men sen därutöver så kan det handla om att man behöver höja en del skatter.
Så det är aktuellt med andra skattehöjningar också?
Nej, vi föreslår ju en bankskatt och vi föreslår ju en skatt på de som har fått väldigt, väldigt stora skattesänkningar senaste åren. Där ju, ja, de allra rikaste, de med mycket höga inkomster som statsministern till exempel har fått en skattesänkning på 6 000 kronor
just det,
varje månad.
Men kan du utesluta andra skattehöjningar?
Det är ingenting som vi går till val på.
Men kan du utesluta det?
Jag ser som sagt ingen anledning att höja skatterna för höjningarnas skull. Men som många andra som har suttit här har sagt att vi sitter ju inte här och budgetförhandlar.
Vi ska byta ämne. I somras kom P1-programmet Kaliber med ännu ett avslöjande om vad som hände inom Socialdemokraterna i Botkyrka för några år sedan när er kommunstyrelseordförande där röstades bort vid ett medlemsmöte där en gängkriminell deltog. Aftonbladet och Expressen var först med att berätta om det här. Enligt Kaliber var ytterligare en kriminell man med gängkopplingar inblandad. Den personen var med och nominerade efterträdaren till ordföranden. Hur ser du på de här nya uppgifterna?
Nej, men jag ser allvarligt på alla de här uppgifterna. Gängkriminaliteten är utbredd i vårt land. De har alldeles för många som har kopplingar till dem. Och där vi ju ser att de också på olika sätt är en del av... Att det är så pass många så också finns i olika delar av samhället. Vi har sett inom socialdemokratin, där har varit två enskilda medlemmar. Vi har sett i andra partier där personer nära kopplingar till gäng har haft förtroendeposter. Där människor som har begått vapenbrott och bedrägerier har varit förtroendevalda. Det har varit till och med ett parti som haft gängledare på sitt bröllop. Så att jag ser väldigt allvarligt på det här och där har ju alla ett ansvar att göra ett rejält jobb när någonting sånt här dyker upp och också vara vaksam. Och det gäller ju också myndigheter där vi också har sett.
Är du nöjd med hur ditt parti hanterat det här som har hänt?
De här två personerna som var på det här mötet, de är ju inte längre medlemmar i vårt parti. Och det här är 3 år sedan och jag får inga indikationer på att det är problem med gängkriminella i Socialdemokraterna i Botkyrka.
För kommunstyrelsens ordförande då, hon larmade redan 2002 er vice partisekreterare om det hon menade var...
2022,
ja. Om det hon menade var kopplingen mellan gängkriminella, ABF och i förlängningen partiet och vädjade om hjälp och hon kontaktade återigen partistyrelsen i början på 2023 med information om den gängkriminella som då nyss varit med och petat henne. Varför agerade ni inte då?
Nej, men då gjorde ju de som har Botkyrka en del i Stockholms läns partidistrikt. Där gjorde ju de en utredning för att se om det, vad det fanns för problem med gäng, om det fanns stora problem med gängkriminella i Botkyrka. Man hittade ju en av de här personerna i den utredningen. Eller det var en som inte ville medverka.
Men den här andra personen... Vad gjorde man innan den här utredningen tillsattes, tänker jag på? För hon hörde av sig här till högt uppsatta inom partiet ändå och då hände ingenting.
Man har ju också bett om att få mer konkreta uppgifter och haft svårt att få det.
Men er interna utredning då, ni bad om uppgifter. Er interna utredning har ju fått kritik sen för att inte ha gått till botten med vad som egentligen hände. En statsvetare vid Stockholms universitet kallade den för väldigt ytlig i Kaliberintervju. Kommunstyrelseordföranden bland annat hördes inte i den här utredningen. Tycker du att utredningen som ni gjorde var tillräcklig?
Det tror jag säkert andra än jag kan bedöma. Några, det jag kan konstatera att det här är ju 3 år sedan och det finns inga indikationer som jag känner till på att det skulle vara problem med gängkriminella i Socialdemokraterna i Botkyrka idag.
Men just att ni själva inte hittade den här gängkriminella som var med och nominerade efterträdaren som Kaliber nu pratar om. Hur kommer det sig?
Jag tror hans kriminalitet var inte känd vid det tillfället. Han har ju fått en dom och det var ju efter det här. Det är den informationen jag sitter på.
Du menar att ni inte hade kunnat hitta någonting annat än vad ni gjorde?
Polisen hade ju inte hittat den.
Men att en kommunstyrelseordförande avsätts sin intern omröstning i partiet där en gängkriminell deltagit och där en annan kriminell sen är med och nominerar hennes efterträdare. Kan du utesluta att Socialdemokraterna har påverkats av kriminella intressen?
Jag kan konstatera att det var ju 2 omröstningar och där ju när man skulle välja en ledare sen så var det ju en väldigt stor majoritet som valde någon annan, ville ha en ny ledning i Botkyrka.
Men i den första omröstningen, förtroendeomröstningen om kommunstyrelseordförande så var det 3 röster som avgjorde bara.
Det är helt korrekt.
Och vad tänker du om det?
Det var en jämnare omröstning och sen när man skulle välja och man hade 2 att välja på så var det en annan som valdes.
Men har ni dragit några lärdomar av det som hänt för att förhindra något liknande i framtiden?
Ja, det är ju någonting som jag tror är viktigt i alla partier. Och det är fler partier som har haft problem och får man väl också säga också haft personer som har varit förtroende. Där har bara varit, bara citationstecken, där har varit medlemmar men också som visar sig haft förtroendevalda som har nära kopplingar till gängkriminalitet. Så här behöver ju alla partier vara vaksamma för att gängkriminella är medlemmar och ännu värre inte ska stå, ja, stå på lister eller ha förtroendeuppdrag. Men det är ju också någonting som myndigheter och kommuner och hela civilsamhället och företag också behöver vara vaksamma på. Det finns ju tyvärr, de kriminella gängen har ju djupa rötter i det svenska samhället och är säkert intresserade av att vara delaktiga i organisationer.
Men just ert parti, med tanke på då att partiledningen högst upp inte reagerade direkt när ni fick larmet 2022. Hur går det ihop med att ni ska vända på varje sten när det gäller gängkriminalitet?
Min bild är att man då bad om att få fler mer konkreta uppgifter och inte fick det. Det är min bild.
Det är din bild. Magdalena Andersson.
Men som sagt, det här är ju ett problem som vi ser i stora delar av samhället. Vi ser andra partier och kanske det parti som skiljer ut sig där är väl de som inte försöker bli av med gängkriminella utan bjuder dem sina bröllop.
Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, gäst Ekots partiledarutfrågningar inför valet.
Ja, vi ska prata politiska prioriteringar nu. Politik är ju både att vilja och att välja.
I SVTs valkompass som finns i Sveriges Radios app så har Socialdemokraterna bland annat svarat att ni vill förbjuda vinstdrivande aktiebolag i skolan. Ni vill att det ska bli enklare att starta gruvor och industrier i rennäringsområden och att ni vill kunna dra tillbaka medborgarskap för gängkriminella.
Om du ska prioritera de här tre frågorna, förbjuda vinstdrivande skolor, underlätta för gruvor och industrier och dra in medborgarskap för gängkriminella, vilken är viktigast?
Förbjuda vinster i skolan. Jag tycker de andra är viktiga också. Dra in medborgarskap för de som har gått mycket grova brott. Det ska vara ärliga, det handlar inte om särskilt många individer. Gruvor är också viktigt. Men det är klart, att stoppa vinsterna i skolan, det är ju någonting som berör varenda barn i hela Sverige. Och där ju vi har ett världsunikt system. Och inte för att andra länder inte vet hur det fungerar här, utan det är många som har varit här och studerat den svenska marknadsskolan och som har satt sig på planet på vägen hem och skakat på huvudet och sagt att så här ska vi inte ha det. Och det är ju ett totalt misslyckat marknadsexperiment.
Om aktiebolagen då ska förbjudas i skolvärlden, hur ska du göra det rent konkret?
Ja, det har vi tillsatt en utredning för att se på hur man ska göra det här. Och en av de sakerna de tittar på var att förbjuda aktiebolag. Jag kan tänka mig andra lösningar också, så det är inte liksom exakta metoden som är viktig för mig. Men ett sätt skulle ju vara det.
Hur då? Ett rent förbud av aktiebolag, på vilket sätt?
Ja, att helt enkelt inte aktiebolag kan driva skolor. Skulle ju kunna vara ett sätt att göra det här på. Men jag är öppen för andra också.
Vad skulle det kunna vara för andra förslag?
Ja, det vet jag. Om man hittar något annat förslag som fungerar, något annat sätt att stoppa vinstuttaget som också är genomförbart och inte superkrångligt och väldigt administrativt. Men då handlar det ju om att de som idag driver aktiebolag, man kan ju antingen skulle man i så fall kunna ombilda sig till icke-vinstdrivande aktiebolag, man kan också omvandla sig till en stiftelse, eller så kan de här skolorna istället drivas av kommunen eller av andra icke-vinstdrivande friskolor.
Men det skulle vara ett tvång enligt dig då att aktiebolag omvandlas till någonting annat?
Om det är den lösningen man väljer.
Är det här aktuellt under nästa mandatperiod?
Det hoppas jag verkligen.
Centerpartiet starkt emot det här. Hur skulle du få med dig dem?
Ju fler som röstar på Socialdemokraterna, desto starkare mandat får vi. Både för att kunna stoppa vinsterna i skolan, för att se till att vi har en rejäl finansiering av skola, sjukvård och äldreomsorg. Rejält stöd för att förbättra vardagen för vanliga familjer.
Återstår att se om ni får hela den biten då, men i ett första steg har ni sagt att ni vill sänka skolpengen till friskolorna för att ha råd med mindre klasser på lågstadiet. När skulle den ersättningen till friskolorna sänkas om din sida vinner valet?
Det är faktiskt inte därför vi föreslår att kompensationen ska sänkas, utan det är för att det är en utredning som har tittat på ersättningen till friskolorna och konstaterat att de är överkompenserade.
Just det, men därför att de får, till...
Ja, men det är en stor skillnad om man vill liksom göra en så att sänka ersättningen för att de ska få det sämre i största allmänhet.
Nej, utan
där har man kommit fram till de är överkompenserade.
Flytta pengarna sen.
Ja,
när de
så friskolor får pengar för arbetsuppgifter de inte har. Det är liksom inte ett rimligt sätt att använda våra skattepengar. Och då säger vi använd istället de pengarna. Och det är faktiskt så mycket att man skulle kunna se till att inget barn som börjar skolan ska ha fler än 12 elever per lärare. Och det skulle kunna gälla genom hela lågstadiet. Och då tycker vi socialdemokrater att det är ett bättre sätt att använda våra skattepengar.
Och det var det min fråga syftade på. När skulle ni genomdriva det?
Ja, exakt vilket år vet jag inte, men det är ju någonting som vi verkligen hoppas ska kunna genomdrivas under nästa mandatperiod. En viss omställningsperiod behöver naturligtvis vi skolorna få. Så det kan ju vara en avtrappning också, i stegvis.
Du nämnde det här med medborgarskap för gängkriminella. Det är ju en fråga där du och Miljöpartiet, eller där ni ska säga Socialdemokraterna och Miljöpartiet, är oense. Och vi tänkte prata lite mer om sånt som Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker lite olika om. Ni satt ju med MP i regering förra mandatperioden. Så vi har tre korta frågor där vi undrar om vi kan få lite tydliga besked. Höjd bränsleskatt så snart som möjligt, som Daniel Heldén vill se, Miljöpartiets språkrör. Skulle ni gå med på det?
Jag tror det är flera partiledare som har fått liknande frågor av er under de här inspelningarna. Jag har väl också sagt att vi sitter ju inte och förhandlar i en radiostudio eller i en tv-studio. Men jag berättar gärna om Socialdemokraternas politik och vi går inte till val på några höjda bränsleskatter. Därför det är ju så här, Sverige är ett avlångt land. Vi bor ganska glest. Väldigt många i vårt land behöver bilen för att kunna ta sig till och från jobbet, för att kunna köra ungarna till träningen. Den vanligaste bilen i Sverige är den Volvo V70 och den går på bensin. Och det är den verkligheten vi behöver förhålla oss till. Med det sagt, det är dyrare när man väl har en bil, så är det dyrare att ha en bensin- eller dieselbil än att ha en elbil och laddhybrid. Och jag vill ju att svenska folket ska kunna köra billigare än idag. Och därför så har ju vi förslag om att man ska, fler ska kunna ha möjlighet att köpa en begagnad elbil med en subvention. För att vi vill ju att fler ska kunna köra till jobbet eller ungarna till träningen eller åka handla billigare än vad det är idag. Och det vill ju faktiskt också Miljöpartiet.
Ja, men precis. De har ju förslag för det. Men just när det gäller höjd bränsleskatt då, som är en viktig stomme någonstans i Miljöpartiets klimatpolitik. Ni vill inte det som du säger, men skulle ni gå med på det om er sida vinner valet? Ni måste ju i så fall förhandla.
Det är ingenting som vi går till val på. Det är ingenting som vi vill. Men där ska vi också säga, här är ju bränslepriset handlar ju inte bara om vilken skatt man har. Det handlar ju om vad världsmarknadspriset på olja är. Och det är det som har varit problem. Ett av problemen för svenska hushåll senaste åren, det är att världsmarknadspriset på olja har fluktuerat väldigt mycket och tidvis har varit väldigt, väldigt högt. Det var också därför som vi tyckte det var rätt nu att sänka skatten efter kriget, efter stängningen av Hormuzsundet, när världsmarknadspriset på olja var på väg att dra iväg igen för att inte få in inflation i ekonomin. Så att det är det som är viktigt. Det handlar ju om att svenska folket måste ha råd att kunna köra, att kunna ta sig till jobbet och köra ungarna till träning.
Just det, här gäller det just höjd bränsleskatt, så du utesluter inte ändå att det kan bli så.
Det är ingenting som vi... Så här, vi vill inte föra en politik som gör det... vi vill föra en politik som underlättar för människor i sin vardag. Som gör att man kan köra till jobbet, man kan köra ungarna till träningen. Och vägen dit, det är ju att göra som våra grannländer, Norge och Danmark. Där ju elbilsförsäljningen och laddhybridsförsäljningen har fortsatt att öka. Medan med den här regeringen så har det totalt tvärstannat. Och gör att fler familjer än annars kommer att fortsätta vara beroende av världsmarknadspriset på olja och utländska diktaturers fossila bränslen. Jag vill att vi ska kunna tanka svensk el och köra billigare.
Det har framgått och vi tar nästa fråga. En kortis, dra tillbaka Sveriges ansökan till EU-kommissionen som prövar statligt stöd till ny kärnkraft. Skulle en regering du leder dra tillbaka den ansökan?
Nej, det har jag väldigt svårt att se. Den ansökan ligger. Och vi behöver ju, just för att vi ska kunna köra billigt, köra elbilar väldigt billigt på billig el för att Sverige ska vara ett attraktivt land även i fortsättning och investera i att vi snabbt ska kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle. Då behöver vi elektrifiera.
Det här är ett tydligt nej till att dra tillbaka kärnkraft.
Och för att göra det, då behöver vi både bygga ut ny kärnkraft, men det kommer att ta tid. Så vi behöver också bygga ut havsbaserad vind, och det behöver vi också ge stöd till. Därför att det är det som kan ge oss mer el och mer billig el i närtid.
Mm, vi går vidare. En viktig fråga för Socialdemokraterna inför valet är att slopa karensavdraget så att man ska kunna vara hemma sjuk från jobbet med ersättning från första dagen. Varför är det en så prioriterad fråga för er?
Det är orättvist. Det är liksom orimligt att de yrkesgrupper där man behöver göra jobbet på jobbet, man inte kan vara hemma om man får blir sjuk, att just de ska stå för den här kostnaden. Varför ska just poliser, sjuksköterskor, militärer, bussförare och lagerarbetare stå för den här kostnaden? Det är liksom en orimlig orättvis, och inte minst efter pandemin när det var ju fler och fler som kan jobba och har möjlighet att jobba hemifrån om man blir sjuk. Så att det är en orättvisa som jag inte tycker går att försvara.
Ni har sagt att ett slopat karensavdrag skulle kosta företagen omkring 5-6 miljarder. Hur har ni kommit fram till den siffran?
Ja, det är en RUT-rapport som vi har beställt. Men här är det olika siffror som florerar.
Ja, för vi har tagit del av den där rapporten nämligen från riksdagens utredningstjänst som du hänvisar till. Den handlar ju då, eller enligt den så handlar ju då de här 6 miljarderna om ökade lönekostnader för företagen. Men rapporten pekar ju också på att sjukdagarna sannolikt blir fler när karensavdraget slopas, så att företagens vinster då minskar. Räknar man in det här så kan företagens kostnader landa i storleksordningen 12-21 miljarder någonstans. Så varför pratar ni om 5-6 miljarder?
Det finns ju olika studier där man har försökt röna ut vad finns sambandet mellan karens, om man har en karens, alltså hur självrisken ser ut. Vi vill ju fortsätta ha en självrisk, är viktigt att säga. Vi har ju inte, som vissa länder har, liksom 100% sjukersättning från dag ett. Det är ju ingenting som vi föreslår, utan man får ut 80, och det är ju tak på det också. Så att det är ju ganska många som inte får ut några 80% av det, att det är större avdrag än så. Men det är ju svårt, och studier har ju haft svårt att hitta något direkt samband mellan om man har karensavdrag eller inte. Det finns fransk studie där det ser olika ut i olika branscher i Frankrike, så man har svårt att hitta något samband. Så det verkar ju finnas många andra saker än just om man har en karensavdrag eller inte som styr sjukdagarna. Jag kan tänka mig det handlar om stämning på arbetsplatsen, vilken lojalitet man känner med sina kollegor och samhörighet. Så att jag tror det finns mycket annat
som ni hänvisar till. Den pekar på en rapport från Socialdepartementet från 2023 som räknar med mellan 5-17% fler sjukdagar med ett slopat karensavdrag. Upp till 5 miljoner dagar menar de. Vad menar du talar emot att det skulle bli så?
Nej, men det är klart att om människor går till jobbet när man är sjuka idag och sprider smitta och de istället är hemma, då blir det ju fler sjukdagar. Men ibland låter det i debatten som att om man tar bort karensavdraget så kommer en massa poliser börja fuska, eller vi har en liksom fuskande lärarkår som kan lägga sig hemma på sofflocket. Det tror jag ju inte på, men däremot kan det ju vara så att människor som idag går sjuka till jobbet för att man inte får ihop månadens ekonomi om man skulle ha en karensdag. Att de då är hemma, och det kanske i ärlighetens namn är ganska rimligt. För vi vill ju inte... Det finns ju människor idag som om du vaknar sjuk en morgon så ställs du inför valet. Ska jag gå till jobbet och riskera att smitta mina kollegor, eller ska jag stanna hemma och svårt att betala den här månadens räkningar? Det är liksom det är en orimlig situation, och att det här då påverkar just vissa yrkesgrupper för att man måste göra jobbet på jobbet. Och det här kan ju handla om tusenlappar i månaden.
Absolut, i de enskilda fallen. Men just det här att när er egen utredning som ni beställt räknar med lägre vinster för företagen, att det är troligt med fler sjukdagar om man slopar karensavdraget, och att det här leder till kostnader på 12-21 miljarder för företagen. Hur kan ni då säga 5-6 miljarder och mena att det ger en rättvis bild?
Ja, samtidigt säger hon att du sa alldeles nyss att det fanns studier som visade mellan 5 och någonting annat. Och då handlar det ju inte... 12, det är ju mer än dubbelt. Då skulle man plötsligt ta dubbelt så många skjutfall. Det låter som en väldigt stor ökning.
I den beräkningen ingår också att företagens vinster väntas minska i det.
Ja, just det. Men jag tänker så här, det är väldigt många olika siffror som florerar i den här debatten. Och där är ju sjukdom är en kostnad. Och då är ju frågan, vem tar den kostnaden? Idag är det poliser som tar kostnaden, sjuksköterskor som tar kostnaden, lärare som tar kostnaden. Det är busschauffören som ska ta den kostnaden.
Och nu ska företagen ta kostnaden.
Ja, och jag tycker inte att det är rimligt att just de här yrkesgrupperna som har en sån arbetssituation att man inte kan vara hemma när man är sjuk som ska ta den kostnaden.
Jag tycker oavsett inte att det är nivån, rimligt. För den går ju inte riktigt att veta, men om det skulle bli så som den här rapporten som ni beställt säger, att det skulle kunna gå upp till mellan 12-21 miljarder, så tycker du ändå att det är en rimlig kostnad för företagen att ta?
Ja. Därför att den här kostnaden tas ju någonstans.
Och hur ser du på risken att det här påverkar den?
Varför ska just de här yrkesgrupperna ta den kostnaden? Men det är sagt, vi vill ju ha, för små företag kan det här bli ett problem. Så därför föreslår vi ett högkostnadsskydd för små företag. Och det är ju viktigt.
Just det, nu pratar vi ju om företagen här. Ni har nämnt en siffra på 5-6 miljarder. Det finns siffror som talar för, enligt rapporten ni själva hänvisar till, att det handlar om väldigt mycket mer än så, runt 12-20 miljarder. Svenskt Näringsliv lägger också på att det skulle bli ökade vikariekostnader och övertid och så vidare. De pekar på en ännu större siffra, mellan 15 och 30 miljarder för privata företagen. Men enligt Socialdepartementets rapport från 2023, som den rapporten ni hänvisar till också pekar på, så menar man att det kommer bli en troligt att utgifterna för de flesta kommuner och regioner också kommer öka mer än intäkterna vid den här beteendeförändringarna, så att man ser det som troligt att sjukdagarna också ökar.
Ja, den
hur ska vi kompensera för det?
Som jag minns den rapporten från, som vi beställer från riksdagens utredningstjänst, så menar ju de att skatteintäkterna ökar på ett sånt sätt till kommuner och regioner att det kompenserar för deras
det
kostnader.
Det är om man inte räknar in att antalet sjukdagar troligtvis ökar.
Ja, då får man ju titta på vad för någonting som händer. Vi har ju en lång rad förslag på att förbättra ekonomin för kommuner och regioner. Och det är väl också otroligt viktigt i, inte minst de verksamheterna som är sjukvården, att människor inte går till jobbet om man har en förkylning till exempel. Det får man ju inte ens göra. Så att där kan det ju vara en risk idag att människor som är sjuka istället går till jobbet. Sen tycker jag också viktigt att säga, vi har ju redan en situation idag när arbetsgivaren har ansvar för sjuklön från dag 2 till dag 14. Så att lägga på dag 1 kanske inte är den stora revolution som det ibland kan låta som att det är. Däremot är det en viktig rättvisereform.
Magdalena Andersson, vi ska gå in på regeringsfrågan också. Om oppositionen skulle vinna valet nu om en månad, vad har du då för möjligt regeringsalternativ?
Det är ju svenska folket som bestämmer det. Det är svenska folket som bestämmer hur starkt mandat Socialdemokraterna får. Och ju starkare mandat vi får, desto lättare blir det för mig att bilda regering. Och desto mer socialdemokratisk politik får man, med mer pengar till skola, sjukvård och äldreomsorg. Med slippat orättvis karensavdrag. Vi vill ju också högre pensioner, inte minst för de som har jobbat i väldigt många år. Sen är det också svenska folket som bestämmer hur många partier som kommer in i riksdagen och hur många partier som behövs för att bilda regering.
Så vi får vänta och se på resultatet förstås då. Men i våra utfrågningar så har vi hört att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver att få sitta med i regering. Annars fäller de en sån regering i varje omröstning. Kristdemokraterna, de har också stängt dörren till budgetsamarbete med Socialdemokraterna, har vi hört. Så hur skulle du med dessa förutsättningar kunna bilda en regering?
Ja, en möjlighet är att svenska folket bestämmer sig för att vi behöver ha en riktigt stark regering och hälften röstar på Socialdemokraterna.
Och så kanske det inte blir.
Så är, men det är ju en möjlighet.
På opinionsresultat eller opinionsmätningarna som det ser ut nu då, och dessa krav från olika håll, hur ska du då få ihop det?
Nej, men generellt sett tror jag att det vore bra om svenska partier ägnade sig mer åt att öppna dörrar än åt att stänga dörrar. Därför att vi har ett ansvar för att ta hand om det valresultatet som svenska folket ger oss. Och det är mot den bakgrunden som jag har sagt hela tiden att jag är beredd att samarbeta med alla partier utom med Sverigedemokraterna, och det är väl de senaste 4 åren. Ge mig en starkare skäl, för det är en kanske en någonsin.
Men att samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna, betyder det konkret att du kan sitta i regering med alla partier utom Sverigedemokraterna?
Ja, jag säger att jag kan samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och jag tror ju generellt sett också på att Sverige skulle må väldigt bra om vi kunde sluta gräva ner oss i liksom den här blockpolitiken. För jag tror ju inte på den här amerikaniseringen av svensk politik, där vi ser hur skyttegravarna blir djupare och djupare och man tar konflikt för konfliktens skull och har svårt att prata med varandra. Jag tror inte på det. Jag har sagt, jag ser också flera områden som skulle må väldigt bra av lite mer långsiktighet. Vi kan ju göra upp om militären, eller ja, den utbyggnaden av militären och det civila försvaret. Det tycker jag är väldigt bra. Men jag skulle väldigt gärna se en bred blocköverskridande energiöverenskommelse. Där är min bedömning att jag och Ebba Busch hade ju bra samtal. Vi står inte jättelångt ifrån varandra för att kunna skapa den långsiktigheten.
Nu släpper vi regeringsfrågan lite grann.
Jag tror också på bredare samarbete. Men en del i en samarbete. Jag vill ju se en ny samarbetsanda i svensk politik.
Och det har,
jag tror ju
det
också infrastruktur,
här.
Alltså de stora projekten. Att bygga Norrbotniabanan, vi behöver bygga starka stambanan om vi ska bygga ut...
Jag håller in lite här, för jag undrar, när du säger att du kan samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna, betyder det då alltså i praktiken att du kan tänka dig att bilda regering tillsammans med Vänsterpartiet?
Alltså, Vänsterpartiet har ju de senaste veckorna visat att det är ett parti som har ett ganska rejält, eller inte ganska, som har ett stort jobb att göra. Men att det dyker upp att partier gör misstag, att det är personer som uttrycker sig på olämpliga sätt. Jag menar, det händer i alla partier, också i mitt. Men det är ju för återkommande i Vänsterpartiet. Alltså de är ju långt ifrån. Alltså förra valet tror jag Sverigedemokraterna hade typ 200 personer på sina listor med högerextremistiska kopplingar. Men jag ser ju alldeles för... Så de är ju inte där, vad vi vet nu i alla fall. De har ju uppenbart ett jobb att göra, för det här är för återkommande.
För du har sagt det, att de har en resa att göra, ett jobb att göra. Vi pratade, det har ju kommit avslöjanden då i förra veckan om brevskrivande till terrordömda till exempel. Men betyder det att Vänsterpartiet inte kan sitta i en regering med dig?
Nej, jag säger att det är ett parti, det är ett parti som har en rejäl resa att göra.
Men vad avgör för dig då när de blir klara med den här resan du säger och kan sitta i regering med Socialdemokraterna?
Ja, det är ett stort jobb som de behöver göra. Ja, och det är viktigt att de verkligen tar det här med på fullaste
men
allvar.
Men de har ett stort jobb att göra. Det är 40 dagar kvar till valet. Inte... Kan de sitta i regering mer som du ser det nu?
Jag sitter ju inte och delar ut ministerposter före valet till något parti. För vi behöver ha ett valresultat. Men jag är väldigt bekymrad över alla de uppgifter som kommer från vad gäller Vänsterpartiet. Och de här breven var säkert ett misstag, men det är uppenbart att man inte har kontrollerat det här tillräckligt mycket.
Men
vi har också de här personerna. Vi har också de här personerna som stod på deras listor och som har uttryckt sympati för terrororganisationer. Och ja, det är väldigt graverande.
Det vi hör här, det är alltså att du utesluter inte att Vänsterpartiet kan sitta i en regering med Socialdemokraterna.
Jag skulle säga att det är en rejäl resa för Vänsterpartiet till någonting sånt.
Men du utesluter inte att Vänsterpartiet sitter i...
Jag har sagt att vi har samarbetat bra med Vänsterpartiet. Och vi har gjort det när de inte har suttit i regeringen. Och vi har tillsammans då kunnat genomdriva bra reformer som att stärka sjukvården och skolan, höja garantipensionen med nästan upp till 1 000 kronor. Så att vi har gjort bra reformer tillsammans med Vänsterpartiet även när de inte har suttit i regering.
Du sa tidigare i år att ju närmare valet vi kommer så kommer det finnas möjlighet att ge mer konkreta besked om regeringsfrågan. Kommer det inte bli mer konkret än så här?
Det får vi se.
När då?
Det kommer vi märka närmare valet.
Hur nära då?
Valdagen är den 13 september.
Men innan dess, mer konkreta besked?
I grund och botten är det ju så här. Vi socialdemokrater går till val som enskilt parti. Det har vi gjort förutom en gång. Det har vi alltid gjort utom en gång. Det kommer vi göra den här gången också. Gillar man socialdemokratisk politik, vill man ha mig som statsminister, vill man ge mig ett starkt mandat, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och sen är det upp till svenska folket att bestämma hur många partier som sitter i riksdagen och hur många partier som behövs för att bilda en regering. Men det som är uppenbart nu med vad som har hänt i riksdagen senaste åren, det är att vi behöver ju ha ett majoritetsstöd för en regering innan det blir ett regeringsskifte.
Vi behöver runda av denna långa intervju. Om din sida vinner valet, vilket blir det första beslutet den regering tar om du får välja?
Då läser jag upp min regeringsförklaring. Det kan berätta
väldigt kort
om,
för det, 50 sekunder kvar.
Hur fler människor ska komma i arbete, hur vanliga familjer ska få mer pengar i plånboken, hur vi ska ha en skola som funkar för alla barn, läkare som har tid för oss när vi behöver det, och vi ska återupprätta tryggheten på gatan.
Det var många första beslut din regering ska ta. Tack så mycket, Magdalena Andersson. Det var Ekots partiledarutfrågning av Socialdemokraternas partiledare.
Där vi bland annat har fått höra att Socialdemokraterna vill förbjuda aktiebolag i skolan under nästa mandatperiod, vill inte dra tillbaka ansökan till EU som prövar det statliga stödet till kärnkraft, och så här på slutet då Vänsterpartiet har ett stort jobb att göra, som Magdalena Andersson säger. Cecilia Schavar och Mikael Kulle här i studion. Producent det var Pontus Håkansson. Och imorgon är det dags för Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist.
Och Magdalena Andersson hör ni strax i Ring P1 klockan 9.20. Slussen har öppnat. Ring och ställ era frågor till henne.